En podcast från Aftonbladet Ledare.
Nu sitter vi här, det är onsdag förmiddag för jul precis och det är lönedags. Åtminstone här på Aftonbladet så får vi lönen i morgon. Till podden har vi nästan som vanligt. Vi har nämligen Susanna Lundell.
Stämmer bra.
Kommunalarbetaren här.
Jajamän.
Tommy Öberg. Från ja. Tidningen Arbetet med mera.
Ja.
Ja. Det vi inte har är att vi inte har Margrethe Atladottir. Hon har tyvärr fått förhinder idag. Hon kommer tillbaka, men det blir jag, Ingvar Persson, som får försöka...
Ska gå,
Ingvar. Ja, det ska. Leda. Så vi är lite tillbaka till
det går gammal. Som tåget.
Ja. Och apropå sånt som är tillbaka i gamla spår. Idag på morgonen så växlade ju fack och arbetsgivare inom industrin sina bud, som man säger. Vad betyder det egentligen, Tommy?
Ja, alltså det betyder väl att den första akten utav det riktiga avtalsrörelsen på något vis gjordes idag. Alltså när man alla har ju vetat om allting visserligen i ett antal veckor, men när man faktiskt går och träffas och växlar pappren och vi också fick veta vad arbetsgivarna önskar sig under den kommande avtalsrörelsen. Det var ju trots allt en nyhet. Det har vi inte varit klara över tidigare, även om deras debattartiklar och deras utspel och deras offentliga framträdanden har indikerat att det finns inte mycket att hämta för facken när de ska förhandla med arbetsgivarna inom industrin. Och nu fick vi ju det siffersatt, alltså måste landa under 1,5% heter det den här gången, medan ju facken vill ha i princip dubbelt så mycket. 2,8 är ju ändå kravet. Och så tjatar man om de här dubbla märkena och man pratar om ökad flexibilitet och alltså ökad övertidsuttag och facken vill sänka övertidsuttaget. Så att, ja, det mesta kändes igen. Det är ungefär så här det brukar låta dagarna före jul inom industrin.
Ja, en sak som slog mig när jag lyssnade på presskonferensen i morse, det var ju att jag tyckte... att facken var väldigt mycket tydligare än man har varit förut med att det avtal man ska träffa inom industrin måste också anpassas för att kunna vara normerande. Mm. Alltså inte det här, alltså lite mer ödmjuk inställning skulle man kunna säga. Inte så att vi träffar ett avtal och sen ska det följas av alla andra. Utan vi träffar ett avtal och vi tänker försöka träffa ett avtal som alla andra kan följa. Det är en lite annan ton.
Ja, jag försökte också lyssna noga på hur de presenterade sin kravspes och jag är benägen att hålla med om så här, så att det var lite mer så här att vi tar också intryck av omvärlden. Alltså om vi vill normera så måste resten av världen också tycka att det här är en rimlig nivå vi landar på, annars kanske de inte bryr sig och då kanske det blir riktigt stökigt. Mm. Och så att visst, Så kan man mycket väl säga.
Har det där varit ett problem, Susanna?
Jag tror att man har lärt sig av förra avtalsrörelsen att det är väldigt viktigt att man är lyhörd och kanske lite mer ödmjuk. Och hur man uttrycker sig, att det spelar roll. Och det tycker jag, du har rätt i din spaning, Ingvar, att det var ett litet annat tonläge. Mm. Och man var väldigt tydlig i de frågor man uttryckte. Man hade delat upp vad man skulle säga mellan de här tre som pratade. Martin Linder, Unionens förbundsordförande, lyfte också det här med jämställdhet och vab och försökte liksom vara i tiden där, vilket är att man kan ha en utfyllnad för att få flera att vara hemma, även pappor så att säga. Mm. Jag tycker det var intressant både då hur de pratade men också vad de pratade om, att de försöker ligga i tiden och de försöker, skulle jag säga, få en viktig och bra avtalsrörelse men också med ett mer lyssnande och lite mjukare inslag, så att det var ganska hårda tongångar förra gången.
Mm. Man kan också möjligtvis tillägga att de var väldigt tydliga på att kraven bygger på ett ettårigt avtalsperiodens längd. Och så att om det här ska bli längre så förutsätter det bättre villkor, högre löneökningar. Alltså arbetsgivaren måste på något vis vara beredd att betala för att få en lång planeringshorisont och stabilitet i lönekostnadsutvecklingen. Och så har Så lät det inte förra året, utan då var det mera vagt kring vad som skulle kunna vara 1, 2 eller 3 år. Den här gången tyckte jag att de var befriande, uppriktiga och tydliga på den punkten.
Men är det också en erfarenhet från förra året när ju faktiskt det kom bud på ett tvåårigt avtal på en lägre nivå? Alltså där ju man faktiskt kunde läsa in en viss förvirring nästan i de fackliga representanterna som inte förstod varför de skulle gå med på det.
Nej, jag tror att vis av förra året så har man blivit mycket tydligare med så att säga, vad det är vi kräver, och om vi ska liksom överge det, då kostar det mer.
Men sen finns det väl ett inslag i den här avtalsrörelsen som inte fanns med förra gången, och det är den här tydliga låglönesatsningen som är en följd av LO-samordningen. Susanna, alltså, kommer den att stöka till avtalsrörelsen?
Det kan den göra. Det beror ju på vad som händer och hur det kommer att tas emot. Men det kan ju också vara ett sätt att möta de här grupperna och hoppas att man får med sig fler på den banan. Men det är klart, det är ju kanske inte alla som kommer tycka att det i rätt väg att gå. Då kan det ju bli stökigt i den frågan.
Arbetsgivarna till exempel tycker ju inte att det är
rätt
väg. Nej,
till exempel arbetsgivarna.
Nej, de är ju helt emot. Det blev ju tydligt idag också att ge 672 kronor mer i månaden som facken kräver till alla som har löner under 24 000. Det innebär ju att då blir det inte 2,8, utan de stiger ju procentsatsen ju lägre lön du har. Så att, och det betraktar ju arbetsgivarna som fullständigt otänkbart. Det är ju helt i strid med den uppfattning som industriavtalet ju har som sitt. Ja, det är ju liksom själva grundprincipen. Det finns ett märke, ingenting annat. Så att där kommer inte minst IF Metall och GS och Livs att få kämpa en rejäl match om de ska få hem det här. Mm. Det blir inte lätt.
Mm. Nej, och det är väl det att det egentligen strider mot arbetsgivarintresset på åtminstone två sätt. Det ena är det här att man då har surrat sig vid ett märke på hundradelen av en procent, gärna helst. Mm. Liksom. Och det andra är ju att man ju generellt sett aldrig är förtjust i låglönesatsningar. Det är ju snarare tvärtom man brukar vilja ha. Men Anders Ferbe sa ju väldigt tydligt i morse då att deras uppfattning är ju att det är klart att industriavtalet måste kunna rymma en låglönesatsning. Mm. Annars hade vi nog inte skrivit det, säger han då. Så att det är klart att där blir det väl en tolkning av hur avtalet egentligen ska läsas och förstås.
Ja, fast det är säkert en av de här riktigt svåra frågorna på industriområdet. Eftersom de kommer att gå först så blir det ju liksom starkt fokus på hur de löser den här frågan. För det kommer alla andra sen att få leva med, vare sig man vill eller inte. Så det blir väldigt viktigt hur de gör det här.
Mm. En annan, om vi nu ändå liksom går igenom det här lite. Det kommer ju få återkomma ner till detaljerna. Det var en väldigt detaljerad lista, inte minst från arbetsgivarna, när det handlade om vad de ville ha för förändringar. Men förstår jag det rätt om de egentligen sa att de här försöken, man håller ju på nu och försöker komma överens om flexpension också för Almega-företagen. Och där antyder väl teknikarbetsgivaren att de kommer att vilja förändra flexpensionen också inom industrin för att anpassa det för att...
Ja, det var min tolkning också, att de vill ge nya medlemsföretag inom teknikbranschen möjligheter att fasa in under ganska lång tid innan man betalar full avgift till deltidspensionen. Mm. Alltså 7 år tror jag att de nämnde som en infasningsperiod innan man som nytt medlemsföretag betalar full avgift för sina anställdas deltidspension. Och det är en ganska lång infasningsperiod och en förändring jämfört med hur det är idag.
Mm. Och dessutom en möjlighet att ta ut det här i pengar istället för i inbetalningar.
Exakt.
Alltså precis det som Almega
drev hela förra året, ja. Alldeles rätt.
Så här får unionen ett problem. Liksom. Det är möjligt att man har ur askan i elden.
Ja, och det konstiga är ju att de här överläggningarna som pågick under förra veckan inte ledde fram till något riktigt tydligt besked om hur är det nu? Är man överens mellan Almega och de här två tjänstemannaförbunden eller inte? Jag har fortfarande svårt att bli riktigt klok på om Är man överens om prislappen och är man överens om vad man får? Eller är det fortfarande så att frågan ligger som en slags bubblare och kan ställa till det när som helst under vintern? Jag är faktiskt inte riktigt klar över det.
Vi får räkna med återkomma.
Skulle jag tro.
Ja. Okej, okay, ska vi tycka att vi ändå har konstaterat att nu är det igång på allvar?
Det tycker jag.
Det tycker jag också.
Ja. Mm. Å andra sidan så har det ju varit igång. Alltså det här, nu borde ju verkligen, vad ska jag säga, ja, kant i kant, eller hur man nu skulle uttrycka det här, på rätt sätt. Susanna, det var inte långt bort att det blev en kommunalstrejk här i månaden mellan programmen.
Nej, det var ju nära att det blev det, men till slut lyckades man ju komma till ett avtal i sista stund. Och är från kommunal sida nöjda med den här undersköterskesatsningen som man har fått igenom. Sen har man då fått vika på andra punkter som OB-tillägg till exempel, där har man inte fått upp. Och från arbetsgivarsidan har man ju sagt att man har kunnat tänka sig den här ökningen därför att man har satsningen på undersköterskorna. Man får den först i mars 2017 och det har gjort att man har kunnat gå med på det här. Och då tycker man att man håller sig inom märket, vilket man annars kan fråga sig, är det här verkligen en satsning som ryms inom märket? Men i och med att man då får den här senare höjningen så tycker man att då kunde man gå med på det och då har man kunnat enas. Och det ser ju Kommunal då som, man är ju väldigt nöjda med undersköterskesatsningen och tycker att nu har vi liksom rott hem det även på den privata sidan. Och det är man väldigt glada över. Så att på så sätt så var det ju skönt att det gick att lösa då. Men som sagt, man får alltid ge och ta i en avtalsrörelse och i en förhandling. Och då var det ju vissa saker som fick, som OB-tillägget då till exempel. Där man
och
fick.
Bara för säkerhets skull, om någon inte har hängt med. Vi pratar om de privata vårdbolagen, alltså, som är organiserade i Almega också.
Precis.
Så att det här är...
Det är bra att du förtydligar.
Ja, de omstridda och vinstdrivande vårdkapitalisterna.
Ja. Exakt.
Skulle man säga. Okej, men och det här, alltså själva grundproblemet när man satt sig ner och förhandlade, det handlade om att avtalet mellan Kommunal och kommunerna och landstingen var konstruerade på ett sätt där man rätt uttalat hade sagt att vi liksom spräcker märket för undersköterskorna. Mm. Inte sant?
Ja.
För ett år sedan. Eller för ett halvår sedan. Mm. Och när då de privata vårdbolagen fick det här budet, då kunde Kommunal inte säga att vi ville ha mindre för de privata anställda.
Precis.
Och samtidigt ville vårdbolagen inte betala mer än,
nej,
än industrin. Men Tommy, om jag frågar dig då, alltså det såg ju ut som en olöslig konflikt när man började varsla om strejk egentligen. Alltså Kommunal hade ett bud som de inte kunde gå under därför att de redan hade vunnit det någon annanstans. Vårdbolagen hade ett märke som de inte ville, som de tyckte att de var tvungna att förhålla sig till, annars skulle de få smisk av Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen. Ungefär så. Och så löser man det ändå. Alla går ut och säger att det blev som vi ville. Varför är det så?
Ja, det där kan man ju naturligtvis ha många olika åsikter kring. Men det är ju så att i slutändan så förstod nog alla att runda det stora avtalet, alltså inom SKL och Kommunal, som där ju de flesta undersköterskorna finns. Det var mycket svårt för de privata vårdarbetsgivarna att komma undan med att de skulle betala sina undersköterskor betydligt lägre löneökningar än i det offentliga. Så att det var en svår position från början för dem, tror jag, att försvara. Och det här pratet om att man måste hålla sig inom märket, det betraktar jag mer som mumbo jumbo. Alltså, det var ju redan klart i våras att märket skulle överskridas genom att alla sa ja till satsningen på undersköterskor. Det finns ju ingen, alltså all matematisk vetenskap pekar ju på att om man får mer så kostar det mer. Man kan inte hitta på efteråt och säga att ja, ni fick de här extra löneökningarna, men det kostar ingenting. Det är klart att det gjorde. Sannolikt var det så att utslaget på hela Kommunals avtalsområde, så blev det inte 2,2 utan det kanske blev 2,5.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
5 eller 2,6. Så att visst fick de extra, men det fick man ju med den övriga arbetsmarknadens goda minne. Det var ju ingen som förde något jäkla liv om det. Alla var ju överens.
Ja, dock inte tydligen då.
Nej, sen visade det sig ett halvår senare att de privata vårdarbetsgivarna var inte överens om detta förrän konfliktvarsel, medlingsinsatser, och i sista stund så hittar man då en man flyttar fram en höjning när den ska träda i kraft, och så säger man att nu är vi inom märket. Fine, då är ni väl det då. Mm. Det viktigaste var väl i det här fallet för Kommunals del att just deras medlemmar fick de här pengarna.
Ja, absolut. Undersköterskesatsningen har ju varit liksom prioriterat för Kommunal, och där har man ju fått med sig, så att säga, omvärlden på att det är en viktig fråga. Alla kan se att vi behöver en välfärd och vi behöver undersköterskor som tar hand om oss när vi blir gamla. Så att här har man liksom haft opinionen med sig i den frågan. Och då var det väl viktigt att ro hem den även på den privata sidan. Så.
Men det kanske var viktigt att undvika en strejk också, för då hade väl, det hade väl varit lite besvärligt opinionsmässigt.
Absolut. Ja, men det,
jättesvårt.
Det är svårt.
Konflikt i den där branschen. Mm.
Så där har man. Nej, alltså, men jag tänker, för det här är ju någonting som återkommer, det här räknandet. Där man då är nere på väldigt exakta siffror och har väldigt bestämda positioner, och sen kommer man ut och plötsligt så ryms allt möjligt som inte rymdes igår. Mm. I en procentsiffra. Mm. Och det finns väl heller ingen riktig journalistik som granskar det där och liksom värderar vad det står för.
Nej, tyvärr. Då tycker jag att det skulle räknas mer. Mm. För att visa vad det är man faktiskt kommer överens om.
Eller det är väl att säga, ingen journalistik är orättvist, för vi, jag menar, med er som båda två har liksom jobbat
arbetet, kommunalarbetaren och så. Men det är inte riktigt på det sätt som du beskriver, för du beskriver ju en mer analys av exakt hur kan man räkna olika och hur kan man tänka och varför kan det bli så här och vad ryms i den här procenten och så. Det är ju på ett annat sätt. Mm. Medan vi kommunalarbetaren riktar sig till den vanliga medlemmen, och då har man kanske inte de analyserna på det sättet. Men visst, det skulle man ju kunna tänka sig i dagstidningarna, men de har dragit ner väldigt mycket på arbetsmarknadsjournalistiken. Så att, det finns inte på samma sätt som förr.
Nej, jag delar den uppfattningen att det skulle vara roligt om fler räknade på det och visade på vad som händer om man förskjuter utlägget utav en löneökning. Alltså vad är det som, förr i tiden kallade man sådana saker för överhäng. Ja, det är ju ett begrepp som nu är helt utrangerat ur debatten. Men egentligen handlar det ju bara om att flytta, när ska kostnaden tas? Mm. Och då kan man ju säga, på det här avtalsåret, ja, då blev det ju ingen kostnad, det var fint, då är vi ju innanför märket. Mm. Och nästa år, ja, då får vi väl diskutera det då. Mm. Så att man gör ju sitt yttersta också för att man ska komma ur en förhandling där båda ska säga vi vann, eller vi är ungefär lika missnöjda eller nöjda. Mm. Ja, och det är ju lika viktigt ibland faktiskt som det faktiska innehållet, att man kan skriva en pressrelease tillsammans när man säger så här, ja, vi får leva med det här och vi tycker att det är helt okej. Okay. Mm.
Men för de som liksom tycker att lönebildning och löner och hur de fördelas, lönefördelning och sånt där, borde vara ett mer allmänt samtalsämne i samhället, så, ja, så är det klart att det är ett problem då att det här överlämnas åt.
Det är ett problem, och då måste man våga satsa på journalistiken och betala för den för att man ska få de här kloka analyserna av sådana personer som er två till exempel. Alltså det är löner som betalas för att man ska kunna göra det, och det är viktigt för att gemene man ska förstå hur avtalsrörelsen fungerar, varför det är viktigt med kollektivavtal, alla sådana här saker som man kan visa ofta att många unga människor inte riktigt har koll på. Så att det är analyser både i procent och på andra sätt där man förklarar också den svenska modellen och hur ser det ut. Och hur kan det komma sig att i USA har man inte haft löneökningar på flera år? Ja, men det finns en anledning till det. Så att det tror jag skulle man diskutera redan i skolan. Alltså man skulle få in det här mycket mer i diskussionerna redan i högstadiet kanske. Det skulle vara bra.
Mm. Och det blir ju som en häpnadsväckande P3-övergång till vårt nästa ämne, eftersom vi ju avslutade förra månadens program med att prata om Idol. Så det är väl möjligt att man faktiskt har pratat en del kollektivavtal i landets högstadier just den här hösten.
Det har du faktiskt rätt i. Mm,
det kan ha lett till det, faktiskt.
Det blev ju ingen strejk där heller.
Nej.
Vad ska man säga om det då?
Ja, alltså att det inte blev strejk kanske inte var så överraskande trots att det låg ett varsel. Det fanns ju ändå tre finalister som inte ville bli blåsta på möjligheten att få uppträda i Globen och kanske gå en fantastisk artistkarriär till mötes. Så att det är svårt att blåsa till strid kring en löne- eller ersättningsfråga om de det främst berör och säger att men vi vill inte. Så att det inte låg med någonting i den slutliga uppgörelsen, det överraskade i alla fall inte mig särskilt mycket, utan den frågan var man nog tvungen att släppa. Jag tyckte det var ganska bra att de kom en bit på väg med annat kring hur kontrakten skulle se ut, vilka åtaganden deltagarna tvingas ställa upp och så, hur länge som de här kontrakten löpt och så. Så det fanns en hel del som var bra att rensa upp i, tror jag faktiskt, trots att den här frågan om 875 kronor i veckan förblev olöst.
Sen fick de ju vissa stimpengar och sånt, skulle gå direkt till dem istället för till de produktionsbolaget och så. Så att de vann ju vissa framgångar där. Mm. Men det är klart att lönefrågan blev ju inte någon stor förändring i. Och där har de väl försökt få det till att det handlar ju om att de är med i ett program, ett tv-program. De är deltagare och det ska man skilja då från artister så att säga professionellt. Men där har man ju diskuterat nu Musikerförbundet och så att man ska få fram ett nytt avtalsområde för den här typen. För det finns inte egentligen idag. Det är ju proffs faktiskt som deltar i tv-program. Det är liksom en helt egen nisch som det görs enorma pengar på då, apropå att ni nämnde att de fyller Globen. Och det är ju liksom, så att det har väl det här också fört med sig, att man har sett att det här behöver vi ta tag i och ha ett eget avtal för.
För det var ju det vi pratade om också redan i förra programmet, det här att det är klart att det fanns en liten svårighet med att bestämma om det här var ett arbete i den där meningen eller inte. Alltså Musikerförbundet hävdade det, arbetsgivarna hävdade att det inte var det utan deltagande och sådär. Men för, alltså just de här villkorsfrågorna var ju lite lätt eller lite svårare kanske att beskriva än just ersättningen.
Självklart.
Men på många sätt
är också viktiga.
Ja, alltså de var ju naturligtvis oerhört viktiga för det. Och det är väl också ett uttryck för att ett fackförbund som Musikerförbundet, jag menar, allt ser inte exakt likadant ut. Deras viktigaste krav kanske inte alltid är precis procentlönehöjningar, utan andra saker som villkor.
Jag tror Susannas påpekande om det här med att ersättningarna går till dem och inte till produktionsbolaget till exempel är en jätteviktig fråga, va? Som ingen har siffersatt, så man vet inte riktigt vad det betyder, va? Men det antar jag att man med vissa antaganden kan räkna ut vad det skulle kunna betyda, och då säger jag såhär, en ganska viktig framgång. Att det blev klarare också vad som gäller, för att när man såg det från början så var det ju alldeles tydligt att deltagarna hade nästan inga rättigheter, medan produktionsbolaget hade alla. Och nu känns det som om man har kommit ett steg mot ett bättre förhållande.
Ja, för det kan ju också göra att de här artisterna kan ställa upp i andra sammanhang också. De har tidigare varit väldigt hårt knutna till och ställt upp i flera år har de varit knutna till det här produktionsbolaget och så. Och det kan ju också naturligtvis göra att de då kan ha andra möjligheter till intäkter så, när de blir ju kända så att säga och i kända namn. Så att de har ju på så sätt vunnit framgång i de frågorna. Och det har blivit tydligt också vad det handlar om när man binder upp sig väldigt länge.
Och för landets alla ungdomar då, blev det här ett exempel på att det är värt att slåss för sina rättigheter?
Alltså jag roade mig med att googla lite innan jag gick hit och se artiklar. Jag tycker det skrevs väldigt mycket innan och väldigt lite efter hur det egentligen blev. Och det kan man fundera över då, hur har det här nått fram till då, de här unga personerna, hur det gick? Och är det enda som har nått fram då att man inte fick någon löneökning? Ja, då kan man ju fråga sig om de har lärt sig så mycket. Men samtidigt så har man ju diskuterat avtal och ersättning och alla de här sakerna. Så jag tror att man ändå har fått i sig ganska mycket kunskaper.
Jag hoppas att du har rätt, Ingvar, det du sa från början att den hotande idolkonflikten ändå gjorde att fler pratade om vad kollektivavtal är och vad det kan betyda och hur man uppträder på arbetsmarknaden. Kanske hade det en viss betydelse, men jag är fortfarande jätteosäker.
Vi får väl egentligen aldrig något riktigt svar på det där, eftersom det skulle vara att försöka ta reda på vad som hade hänt om det inte det som hade hänt hade hänt. Och då är vi ju alltid ute på djupvatten.
Det kan man säga.
En sak till slut bara som ändå har hänt är ju att en av de aktörer som var med när det var avtalsrörelse här i våras nu har lanserat en helt ny karriär. Anneli Nordström, tidigare kommunalordförande, ska ju nu bli politiker i Feministiskt initiativ. Såg du det komma, Susanna?
Alltså, man har haft sina funderingar, för att det har ju känts som att Anneli Nordström är inte färdig med sitt liv. Hon har mer att ge, och det har väl inte varit helt omöjligt att tänka sig att hon skulle gå in politiskt. Sen vilket parti kanske man inte har varit helt säker på. Men jag var inte jätteförvånad faktiskt, det var jag inte när det här kom.
Men det är en stor sak i svensk fackföreningsrörelse och för ett fackförbund som Kommunal att en förbundsordförande satsar på politisk karriär utav Socialdemokraterna.
Det är en stor sak. Tobias Brodin har ju kommenterat det och varit väldigt liksom så där förstående, men också sagt att det är inte så många av Kommunals medlemmar idag som röstar just på FI eller har röstat. Men det, sånt kan ju ändra sig förstås. Men så han har varit väldigt, ja, tyckt att det är väl bra att Anneli jobbar vidare med något som hon tror på. Men från andra håll, nu kommer inte jag ihåg exakt om det var Livs eller vem det var, men det var ju, har varit hårda tongångar från en del andra LO-håll, yes, där man har tyckt att det finns ett svek liksom av arbetarrörelsen och att man lämnar och sådär. Och väldigt hårda tongångar, förvånansvärt hårda tongångar faktiskt. Så det är klart, och det är kanske inte helt vanligt, men det kan ju ni två bättre än vad jag kan, om det finns andra som har gjort den här typen av byten.
Ja, inte på det här sättet som jag spontant kan komma på. Va? Men jag var själv inte så överraskad över att Anneli Nordström landade hos FI. Jag har sett henne uppträda tillsammans med Gudrun Schyman vid flera tillfällen. Och det är en ganska stark duo tillsammans. De förefaller gå väldigt bra ihop. Mm. Så att jag tror att hon har... det har inte varit någon stor övergång för Anneli Nordström själv i de frågor där hon är djupt engagerad kring strukturell diskriminering och annat, och där FI har försökt profilera sig som ett alternativt parti med alternativa lösningar. Det har legat ganska nära Anneli Nordströms egen personliga uppfattning, så att när hon nu ger sig in i det så kan jag nästan inte komma på någon annanstans där hon skulle liksom fått en möjlighet att dels få en ganska stor roll och nu få en möjlighet att fortsätta på det här.
Sen har ju Anneli Nordström varit väldigt tydlig i vissa frågor, till exempel när det gäller migration och invandring och så. Där har ju hon också varit tydlig med att hon har varit väldigt besviken på den väg som nuvarande regering har tagit i de frågorna. Och då är det ju så att om man tittar på vilka partier som finns kvar, så är det även där ganska tydligt att FI är ett alternativ som då är närmast. För där är man väldigt tydlig i de frågorna också. Men sen är det också så, som du var inne på Tommy, att hon och Gudrun naturligtvis är ett lysande team på så sätt att de... Anneli har ju, det är många som lyssnar på henne bland Kommunals medlemmar och andra. Där är hon en viktig person, och det är klart att de två tillsammans, om de då satsar på nästa val och kommer in i riksdagen, så får ju Anneli med sig många personer som FI kanske inte har idag. Och på så sätt så är hon också en viktig person för FI. Så att, och jag har också sett de två i Almedalen och förstått att de har fattat tycke för varandra på olika sätt. Så att nej, förvåningen är inte så stor.
Samtidigt är väl inte Anneli Nordströms namn alldeles okontroversiellt bland Kommunals medlemmar heller?
Nej, det finns ju både och då efter skandalen. Mm. Så att, det får man väl fundera på. Men det finns ju många politiker som har och andra som har kommit tillbaka i ny tappning och så vidare. Så att, vi får väl se.
Mm. Men riktigt 100 kan man verkligen inte vara på om det är dragplåster eller ett blysänke. Mm. Det avgörs ju faktiskt inte förrän 2018 när det provas fullt ut. Just nu kan vi kan gissa i kapp om hon attraherar eller stöter bort. Det kanske är båda, så att det blir plus minus noll, vad vet jag. Men det är inte helt lätt att vara säker.
Vi lär höra fortsättningen på den historien också. Men det kanske är utanför den här podden. Det är dags att gå tillbaka till julstöket. Susanna har en tidning att förbereda. Tommy har en skinka att koka. Och jag själv ska väl hem och se om det finns någon snö att röja. Ni ska ha stort tack för det här året, och så ses vi när det är nytt år, och då är förhandlingarna igång på riktigt, riktigt allvar.
Tack själv, Ingvar, och god jul.
God jul.
Samma.